Vi sitter ju i hjärtat av, det här är ju Hanna och Amandas rum. Gissa vilken som är vilken stol.
Alltså den med kostymbyxorna är Amandas.
Ja, det tror jag också.
Och sen så den med pälsen är Hannas. Ja. Om man kollar, det är typ hennes skinnkjol.
Ja.
Gud, det dör.
Tack så hemskt mycket.
Ja, det är det inte. Tack, vad snällt. Jag hade liksom som ett mål att jag skulle vara så fin när jag kom hit. För jag bara tänkte liksom att jag ska...
Du är jättefin.
Jo, men alltså jag ska berätta vad som hände. Att jag liksom spillde yoghurt på mig själv på tunnelbanan. Alltså så att jag åt så här yoghurt, fick så här yoghurtfläckar. Så jag liksom sminka mig och så har min älskade bebis som är väldigt aktiv, kan man säga. Gått igenom hela min sminklåda och liksom necessär och liksom brutit sönder, alltså du vet så här, alltså allting som är i pulverform, alltså typ så här, du vet, kanske en kaka av ögonskugga. Så det är så här mjöl, så att liksom när jag tar upp någonting så får jag liksom så här smutsigt mjöl, och sen har brutit av alla läppstift, brutit av, alltså du vet så här foundation stick.
Usch.
Och det
så
är det också
pengar.
Ja, alltså helt sinnessjukt, och det tog så fruktansvärt kort tid, alltså på en minut han som förstört alltså tusentals kronor. Sjukt. Och sen så jag skulle försöka sminka mig, och då är liksom händerna fulla av det här dammet från liksom alltså pulveriserad ögonskugga, och så ska man försöka ta och smeta ut foundation, och så blir man bara så smutsig och smutsig, och så är det en sån här yoghurtfläckar, så känner så här, fan vad jag tänkte ha den här liksom härliga chicka viben nu när vi var på Perfect Day.
Så men du är jättefin. Alltså jag har också både du och jag har klätt upp oss för att komma hit. Men du är ingen här.
Nej, det är hemskt.
Men du har på dig en jättefin så här silkiga, jättefint faller, jättefint som en kimono, en svart kimono. Och sen så är det byxor också.
Ja, det är såna vida...
Kulott.
Är inte kulott underbyxor?
Nej, det är kulott.
Ja, det heter kulott.
Ja, visst, okay. Visst.
Det är på sådant sätt som smutsig i ansiktet.
Jag vet. Ja, men du ser inte alls smutsig ut.
Ja, kul. Varför är du med i Aftonbladets morgon-tv?
Ja, men för att jag skriver ju där.
Mm.
Så jag menar 5 minuter och så pratar jag med Robert Aschberg typ. Det är jättemysigt.
Du skämtar?
Nej, jag gav honom min bok, min Jan Myrdal-bok. Vi hade, alltså jag älskar honom.
Robert Aschberg, ja. Jag kan faktiskt tänka mig det.
Han är så mjuk och fin och jättebra. Nej, men idag pratar vi med Norén och Ulf Lundell. Jag har ju läst hans nya bok, Vardagar 2. Har du läst ettan, Vardagar?
Ulf Lundells bok?
Ja.
Nej, absolut inte. Jag är helt ointresserad av Ulf Lundell som författare.
Men det här är bra.
Okej.
Okay. Men väntar vi på att vi ska få kaffe? Det är därför
ja,
vi inte
det
börjar.
Kanske vi kan göra, men vi kan börja ändå kanske, så får det bara liksom bli ett litet avbrott. Gamla var vi när vi läste Gift?
Jag läste Gift 2 gånger, men så en gång var ju när jag fick det här stipendiet i Julius Bomhults hus. Men var inte det liksom andra omgången?
Jo, precis, för jag kommer ihåg, vi läste inte vidare när vi jobbade på biblioteket i Kristianstad.
Jo, så vi var så unga.
Ja, då var vi kanske 24 och 22.
Mm.
Ja.
Och så läste vi...
Alltså Gift av Tove Ditlevsen.
Ja, det är en bok.
Ja, det är en av de alltså, bästa böckerna som har gjorts. Typ.
Mm. Jag får rysningar av att säga det. Att bara säga Gift av Tove Ditlevsen bara känns så enormt stort. För att den boken är så bra. Det säger ju ingenting när hatar någon säger det ordet bra. Men den betyder väldigt, väldigt mycket.
Verkligen. Och jag kommer ihåg det. Jag kommer exakt ihåg hur det exakt såg ut som vi hade. Aha. För vi hade liksom ett med mjuka pärmar.
Ja.
Som var så inplastat. Och så stod det Gift ganska stort på.
Mm.
Och den var vit.
Mm.
Men grejen är att... den har kommit ut i nyutgåva nu. Mm. En jättefin nyutgåva som Natur och Kultur har gett ut.
Men alltså, nu vet du vem som översatt?
Att det är Vigdis,
nej,
som jag kallar
henne. Nej, det är Ninni Holmqvist.
Ja!
Och vem är det? Men det är också hon har inte så hög status i lite rära Sverige, men hon är svinbra.
Ja, minns han också helt otroligt starkt från den tiden.
Ja.
Hon skrev en fantastisk novellsamling. Nej, men alltså, Vigdis Hjort, en varje slags poddfavoriten, hon har skrivit ett fantastiskt förord.
Mm.
Men det är inte det som är grejen. För det som jag tyckte var så himla sjukt är att just som att så här, jag läste den, vi läste ju den boken allihopa.
Mm.
Inte bara du och jag utan så här, flera andra liksom väninnor till oss. Mm. Alla var så här hypnotiserade av den boken. Mm. Men när kom den ut första gången? Jag måste kolla det.
Det var när hon
71,
låg på. Ja, men det kan nog stämma. Mm. För att hon blev intagen på hispan. Hon blev intagen på, det tycker jag är så himla roligt beskrivet. Så här, det var så skönt att hamna på mentalsjukhus. För då kunde liksom alltid, kunde äntligen få tid att skriva. Så hon skrev typ 3 romaner när hon låg på psyket.
Otroligt.
Men du.
Men det jag skulle säga det var bara att texten är hypnotisk. Och man liksom nu, det är skitlänge sedan jag läste den. Som sagt så var det när jag var 24 som jag läste den sist.
Mm.
Och men liksom nu när jag släppte den igen och bara läste de första meningarna. Mm. Så är det så här, det är så fruktansvärt stark text. Och att vi kunde vara så hypnotiserade av den trots att vi inte visste någonting om hennes biografi. För grejen, det som är så himla sjukt, är ju med denna boken att hela boken är sann. Och att, att liksom, jag menar att det var liksom en väldigt tidig knausgård. För att det är så här,
ja,
liksom,
tänkte också det.
Hon, det hon gör är att hon skriver en jättekontroversiell, otroligt självutlämnande bok om sig själv. Mm. Och att hon namnger alla.
Mm.
Alla heter vad de heter i verkligheten. Mm. Och att det då liksom skapade jättestor skandal och kontrovers. Att det var liksom ett helt otroligt kulturbråk i Danmark angående detta. Sådär.
Mm.
Och att alla var helt tokiga och galna och höll på med detta. Liksom såhär, var det rätt, var det fel, bla bla bla.
Mm.
Men oavsett det, alltså oavsett om man vet någonting om det, så har texten i sig en sån kraft så att man behöver inte veta. För jag visste inte, alltså vi har ingen aning om vem hon var.
För oss var det ju bara ett namn. Olika romankaraktärer.
Jag är i chock att de här människorna. Alltså jag förstår ju någonstans, det är klart att liksom så här bra hittar man liksom inte på. Alltså
jag tänkte
så.
Inte tanken.
Okej.
Okay. Du tänkte liksom så då. Men jag tycker det är intressant i den här debatten om autofiktion och hit och dit. För, ja, men för deras liv nu, efter i det här förordet tror jag läser det, då så, hon var sista maken, hon var gift 3 gånger.
Mm.
Men sista maken.
Eller var det 4?
4 kanske. Ja, 4. Först var det ju med den jättegamla mannen.
Just det.
Hon var 19, han var 56.
Får jag läsa första meningen? Ja. Allt i vardag som heter grönt, väggarna, mattorna, gardinerna, och jag är alltid inuti det som i en tavla. Jag vaknar vid 5-tiden varje morgon och sätter mig på sängkanten och skriver medan jag kniper ihop tårna av köld, för det är mitten av maj och de har slutat elda. Jag sover ensam i vardagsrummet därför att Viggo F. har varit ensam i så många år så han kan inte plötsligt vänja sig vid att sova tillsammans med en annan människa. Det har jag förståelse för och det passar mig bra, för då får jag de här tidiga morgontimmarna helt för mig själv. Mm. Jag skriver på min första roman och Viggo F. vet inte om det. Jag har en känsla av att om han hade vetat det skulle han rätta i den och ge mig goda råd så som han gör med de andra unga människorna som skriver i vild hvid. Och det skulle hejda meningarna som hela dagen far genom huvudet på mig.
Mm. Och det är 19 och då är han 30 år äldre.
Mm.
Jag är inte så bra på matte.
Nej.
Men han har en tand i munnen.
Det är matten. Den matten kan
den
man göra.
Matten kan man, det är så mycket kan jag räkna till också. Nej, men det tycker jag. Men jag vet inte var vi ska börja. Vi ska bara snabbt säga vad den handlar om. Så, men den handlar om, jag ska säga, att gift i dubbel bemärkelse. Ja. Dels att vara gift och dels att ta gift.
Mm.
För det här är, så Tove Ditlevsen är en arbetarförfattarinna från Danmark som inte hade en spänn. Och på ett väldigt icke-moraliserande sätt mot sig själv eller mot omvärlden så gifte hon sig med en äldre kulturredaktör för typ, ja men säg att en 19-åring skulle gifta sig med Björn Wiman. Alltså typ sån, alltså.
Och tänk du också att Björn Wiman skulle ha en tand i munnen.
Ja precis, var lite tjockare kanske.
Jag vet inte hur gammal han är. Nej, men han är var ännu äldre. Nu för tiden så har jag inte alla litterära tidskrifter den statusen. Man tänker så här pre-internet, alltså vilken otrolig makt.
Det var allt. För att kunna ta sig vidare.
Ja.
Ja, en tjock gammal stöt som, och då så har hon varit helt öppen med, och var det då också, att för att liksom hon ska, en arbetarflicka ska kunna ta sig någonstans. Det här var hennes mammas förslag jättemycket också. Och hon var så här, jag orkar inte bråka med mamma. Det hon skriver, alltså den är väldigt mörk den här boken, men hon skriver väldigt roligt hela tiden om hur det är.
Extremt kul.
Ja, verkligen. Och då är det så här, ja men då gifter jag mig med honom för att jag ska kunna ta mig vidare i den litterära världen. För hon jobbade på ett jättetråkigt kontor och gick bara i skolan. I nian så började hon på ett tråkigt kontor och sen så gifte sig med honom. Men sen så startade de Unge Konstnärernas klubb Och då så träffar hon Pete Hein. Jag vet inte hur man säger. Och då så var hon fortfarande gift med Viggo F, heter han så. Mm. Men sen så gifte hon sig med Pete Hein. Och sen så var han ville alltid ha två tjejer samtidigt. Och det var så himla stressande för henne. Så träffade hon en ekonomstudent som heter Ebbe. Och sen, en gång gick hon en bal. Och då träffade hon ytterligare en student. Med Ebbe fick hon två barn. Ett barn, Helle. Och träffade hon ytterligare en person som heter Carl.
Mm.
Jag hoppas inte, för det är en person hon träffar som är svensk. Jag tror det är han, en svensk läkare som heter Carl. Så är pinsamt att det är så vi representeras i den här boken. Och då vet hon inte om att han har varit inlagd för psykos. Och det här liksom, hon skriver kanske på 70-talet, men det här utspelar sig på 40-talet. Det är hela, hon berättar jätteintressant om hur det är Danmark med... de var ju ockuperade och liksom, det var jätte, det var bara massa sådär, ingen hade tobak, ingen hade te, de drack något som hette pulimutt för att som var typ som häxa, alltså för det fanns inga öl att få och sånt, för det är kris i Köpenhamn.
Men så är det så kul att hon går säng med Carl, men att han är så jätteoattraktiv, så att hon typ när hon på morgonen när hon vaknar så märker hon att han har 64 tänder i munnen eller sånt där.
Han har 65 tänder istället för 35, skriver hon till sin kompis. Eller säger hon till sin kompis, det är faktiskt jättekul.
Han har för många alltså, den tidigare hade bara första en. Hade bara en.
Men sen så blir hon, då har hon redan gjort en illegal abort. För hon var bara 24 när hon fick sitt första barn med Ebbe. Och så blir hon gravid direkt igen, så får hon panik. Och då gör hon abort. Illegalt är liksom ett mörkt ställe i Danmark, i Köpenhamns, någon gränd någonstans. Och så får hon såklart massa feber och måste åka in till sjukan och hej och hå och sådär. Så hon vill inte vara med om det igen. Alltså det räcker med en illegal abort. Och därför ber hon den här jätte fula läkaren, alltså hon var så full den kvällen så hon låg med honom och var otrogen mot underbar Ebbe. Så ber hon honom, alltså det är som en konstig andra dejt, kan du göra abort på mig? Men då gör han en skrapning på henne för att han är så pass sjuk i huvudet. För att,
han är helt besatt av henne.
Han är helt besatt av henne, så att han gör om hela sitt rum till en läkarsal. Och hon beskriver så bra hur han hade höjt det vanliga studentskrivbordet och sen la han sin egen huvudkudde på. Alltså det är någonting med det där ofärdiga. Han är liksom som en pojke och som leker. Det är väldigt brutalt och läskigt tycker jag. Och sen så får hon lägga sig där. Men för att en skrapning gör ju ont. Den här borta gör ont. Då så är hon jätterädd för det. För det är ju fruktansvärt ont för gången. Så hon ber honom, kan jag få något? Okej, då säger han så här. Men morfin, han kan ju skriva ut vad som helst. Morfin kan du inte få, för då kräks du bara. Så du får det här petidin. Det är mycket tyngre. Och det får hon direkt. Och blir beroende på studs. Mm. Alltså hon har ju någon slags... Man brukar prata om så här missbrukarpersonlighet.
Ja, men vet du vad jag tror också? Ja. Att vissa droger är så sköna.
Så, att, så är det.
För jag kommer ihåg när jag bröt armen. När jag skulle operera min arm. Och då så var jag jätterädd och panikslagen. Jag tror också det att man börjar med att man är så jävla rädd. Man är panikslagen, man mår skit. Alltså jag hade ramlat slaget i min arm. Alltså var tvungen att operera den när jag var ung. Då fick jag morfin. Och då kommer jag ihåg det, alltså fortfarande. Alltså jag kommer nästan ihåg det fortfarande. Alltså grejen är att jag tänkte på det i månader efteråt. Hur skönt det var. Alltså... sen skulle jag liksom, du vet, alla får för mig... Alltså, men du vet, men grejen att det...
Du skulle inte tillåta det.
Nej, men grejen att minnet av hur gött det var, var liksom håntade mig. Alltså.
Men jag förstår det. Jag förstår det. Jag har ju fått petidin, det hon fick.
Det var så sjukt när du berättade för mig. För det är min enda alltså, referens till petidin är ju den
här historien. Man slutade med i läkeverksamhet, man slutade med det. Det går inte att få tag på, så att säga. Det går inte att få tag på svarta marknader. Alltså det är mycket tyngre än morfin. Men jag fick det för när jag skulle opereras akut för mitt första kejsarsnitt. Jag har skrivit om det i Richboy. Ni kan läsa det så slipper jag tjata om det. Men det var inte så positivt för mig, kan man säga. Hur som helst, men jag måste berätta klart om den här Carl. Och då blir hon så hooked att hon på en sekund, så hon, och det här har hänt på riktigt, då lämnar hon Ebbe, den underbara, vackra Ebbe, Helle, den ettåriga fantastiska flickan. De bor i ett underbart hus på Väsgö och liksom har så, eller Väsbro, och har det så underbart tillsammans. Och de är så här unga strugglers liksom. Allt i livet kan hända, apropå förra veckans avsnitt. Och och hon bara skriver så här, men jag var inte kär i honom, jag var kär i den här klara vätskan. För hon vill ha petidin varje dag. Han ska ge henne en spruta varje dag. Mm. Och ibland liksom, så måste hon öka dosen. Och då måste hon ha ont. Så hon börjar prata om att hon har ont i örat. Mm. Bla, bla, bla. Och till slut så... då tror han att hon har ont i örat. De går till olika öronläkare. Och de läkarna är så här... tittar på henne. Hon beskriver sig bara. De bara, du är inte sjuk. Du kommer inte få någon operera dig.
Men vi kanske inte ska berätta allting. Nej. Men jag bara menar, alltså men historien, gift.
Det är jättebra då, men man måste bara säga att han opererar henne också. Ja. Det är för sjukt.
Ja, men precis. Det är väldigt, väldigt sjukt. Ja. Men liksom att gift i titeln handlar om att vara gift, men att hon är också då ihop med honom för att få sina droger. Vilket jag också tror är faktiskt rätt så vanligt, alltså bland... Mm. missbrukare, att man har så här relationer via droger, eller att droger blir ett sätt för så här män att knyta kvinnor till sig. För det är ju alltså typ att en dealare förser en kvinna med droger. Ja, men jag tror det enda sättet, alltså det är väl ingen kvinna som själv dealar med droger, eller jag menar, det är otroligt sällsynt.
Det är manlig
värld. Att de har kontrollen över det och sen så kan de liksom ge det till kvinnor för att kunna göra vad de vill med kvinnor.
Typ. Mm. Det är och väldigt äga intressant. Kvinnor. Ja, för det handlar väldigt mycket om att bli ägd. Och att äktenskapet, kanske inte nu, jag vet inte. Men det är liksom en metafor för typ hur ett dåligt äktenskap är. Liksom att det är att någon har liksom nyckeln till ens liv på något sätt. Det är väldigt intressant skrivet. Men sen så skriver jag också Vigdis Hjort om hur hon... Det är kanske därför hon skriver så bra. För att hennes liv, eller hennes liksom frihet, lägger hon i sitt skrivande. Vad som än hände så skrev hon så. Hon skrev på petidin, och sen så blev hon beroende av tabletter. Så skrev hon på det, och liksom hon hade det som en ventil.
Men alltså det här med att hon skrev i sin första bok. Mm. Alltså den kom väl ut när hon var typ 19-20.
Mm.
Att hon skrev den just så som hon beskriver där. Att hon gick upp klockan 5 varje morgon och var gift med den här jättegamla gubben med en tand i munnen. Och sen så bara skrev hon.
Man har gjort ett barnförtrött. Man har gjort ett barn
man har gjort ett barn illa.
Ja.
Väldigt bra titel också.
Otroligt bra titel.
Men hon verkar helt alltså hon är så fruktansvärt orädd. Ja. Och hon tar sig an livet på ett sätt som en människa som liksom redan har förlorat allt på ett konstigt sätt. Förstår du vad jag menar? Det är som att hon redan från början... Mm. Därför tycker jag det låter otroligt att hon har blivit misshandlad på ett sätt. För att hon liksom redan från början är så här.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Att hon bara är så här, ja, han är en jättegammal gubbe. Alltså hon har inte en utgångspunkt från början som är så här...
Att hennes liv är värt något.
Eller att hon kan göra, alltså så typ att det är liksom...
Nej, men jag ska läsa en sak man skrev, eller som är ur Tove Ditlevsens självbiografiska bok, Barndom. På sidan 10, där skriver Vigdis Hjort om. Jag var 7 år då olyckan drabbade oss. Och jag läste vidare med hjärtat i hälsgruppen. Det var en sån fin dag, stod det. Och Tove var så glad, för hon hade fått en ny stickad tröja. Den var grön. Hon och modern gick till fabriken för att möta fadern efter jobbet. Den här dagen ser han konstig och mörk ut i ansiktet. Modern frågar, vad står på? Han svarar, jag har fått sparken. Riedel och Lindegal, varifrån allt gott hittills hade kommit, inklusive den femöring jag fick varje söndag, hade nu spottat ut min far ur sin käft. Med likgiltighet inför honom, hans öde, hans familj, mig och min nya gröna tröja. Och därifrån säger hon själv, det är ju liksom i den där boken Barnum, och där gick liksom allting dåligt. Men det kanske det gjorde, för det var liksom... då hade han hade svårt att få jobb igen. Mm. De var tvungna att flytta. Allt var liksom... Alltså om ens mamma är så här, du måste gifta dig för att liksom... Ja. Så är det väl tajt hemma liksom. Mm. Det var som en ridå drogs ner. Och om man är 7 år och har det så sen dess, det är liksom... Ja, men jag kan tänka mig det helt. Mm. Hon levde ett fruktansvärt liv. Jag hörde på en dokumentär om henne som handlade om det här. Just att hon inte hade några... Hon kom inte från alkoholism. Hon kom inte från missbruk. Ingen av hennes mamma eller pappa. Fast de var så här... Typiska personer som börjar med missbruk. Alltså,
Att han blev arbetslös
i Köpenhamn och inga, ja, längst ner på klasspyramiden. Så hade de faktiskt inte det hemifrån, utan det var liksom hennes liv själv, eller vad man ska säga, som var så himla jobbigt. Alltså, det är ingen hemlighet heller, hon begick ju självmord, visste du det? Det är, det är väl fruktansvärt där med att hon blir narkoman och så, men det är inte det som, jag tycker det är mer liksom hur det är förhållandet med män, hur det går igenom boken är liksom nattsvart. Alltså först, alltså det tangerar lite av vad du pratade om där med erotiskt kapital, för det är liksom, det är verkligen typ det enda hon har. Och ofta beskriver hon sin vikt, hon beskriver jättemycket sin vikt när hon går på det här petidinet, då väger hon 30 kilo. För sen så en läkarkompis till han Karl som liksom drar i någon slags nödbroms när hon är så, när hon väger 30 kilo, så får hon åka in och åka på avvänjning liksom. Men hon är hela tiden pratar om att hon är lång, att hon är smal, att hon är blond, att hon har blå ögon. Hon hade aldrig fått nej av en man. Och sen så börjar hon få nej av män.
Är det efter att hon har gått upp i vikt efter att hon slutat med petidinet?
Ja, men typ. Nej, men hur hon kommer ur det här missbruket är att en annan man kommer dit och hälsar på henne. Och då så blir hon ihop med den. Alltså hon träffar en person en gång och blir ihop med den direkt. Så är hela hennes liv. Fram till den här sista då, Viktor. Han är otrogen, otrogen, otrogen. Det här är bara hennes biografi. De blir utskriven från den här kliniken. Det skriver Vigdis gjort om. Så,
i förhållet.
Ja, precis. Så träffar hon sin sista man.
Som har typ hennes stora kärlek.
Eller så. Ja, sen när hon blir så här gammal börjar han bli otrogen. När de skiljs åt så begår hon självmord. Och det här, det boken handlar inte om det här. Men jag tycker det, alltså det, den liksom biografiska läsningen gör själva boken, eller den biografiska informationen tycker jag gör boken ännu sorgligare. För det blir liksom som att, jag ska inte säga att det är värst med män. Men den här tiden just då så var det som att det går typ, även om hon var så otroligt, hon var så jättekänd på sin tid och jättehyllad. Och hon var som en sån kändis, det stod om henne i tidningen hela
varje
tiden.
Dag. Ja, precis.
Ja, och alla älskade hennes förhållande. Hon var liksom en bestseller, hon fick aldrig några litterära stora priser. Hon var liksom en ansedd rätt så dålig författare.
Det är sjukt, för grejen är att hon är en sån fruktansvärt bra författare. För jag tänker så här att...
Hon är så här lågstatus.
Det jag skulle säga just var, eller som det jag började med var just det här, att utan att känna till någonting i hennes biografi så är det liksom typ skrivet så jävla bra.
Ja. Men verkligen. Det är en berättelse om att det typ inte går att överleva som kvinna. Oj, förlåt, det är så extremt negativt sagt. Men kanske inte gick att överleva som kvinna. Trots hon hade började tjäna jättemycket pengar nästan direkt. Hon började sälja dikter. Hon kunde hela tiden sälja saker. Men liksom, det är inte det, utan det är typ att vara, leva med män som typ... Ja,
det, men det är som att hon hade liksom en man som var, alltså på alla sätt man kan ha det skitkast. Liksom så är det så här, aha, den här läkaren var ju totalt besatt av henne. På det svartsjuk, kontrollerande, besatt av henne. Gjorde henne till narkoman för att kunna behålla henne. Och sen den andra är typ otrogen hela tiden. Men en sak som har hänt som jag tycker är rolig också, som Vidgis gjort skriver om i förordet också, att hon, eller att hon skriver om att vara frigid, som det kallades
det.
På den tiden. Det har ju vi pratat om tidigare i den här podden, att det, liksom, den här kom ut 71 och att det liksom fanns en, eller funnits en slags liksom mainstream-feminismen under den här perioden. Vi gick ut på att så här, sexuella frigörelsen, yay, bla 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 bla. Men att hon höll på med detta, att prata om sin frigiditet och att hon blev frigid efter att hon fick sitt första barn.
Hon ville inte ligga med sin man då.
Nej. Alltså att hon höll på med det också. Och att hon höll på med så här, som Vilgis Jord skrev, att hon höll på att säga att hon ska starta så här frigida kvinnors klubb och hit och dit liksom. Och det tycker jag också känns så här, wow, vem fan pratar om det? Alltså... Och beskriver det och...
Men det är också liksom att hela tiden hylla ärligheten framför alla trender. Det fanns ju en sån här politisk trend som var frigjordhet. Eller den var väl liksom också populär, kulturell och liksom... Men att de bara så här... Och dansk, det är ju extremt danskt att vara frigjord. Alltså, men att vara så här, nej men jag är frigjord.
Men grejen också att jag tycker liksom inte att hon är... Alltså det du pratar om innan, att hennes liv är tragiskt. Jag tycker liksom inte att, alltså även om det låter så...
Men hon begick självmord, det är väl tragiskt?
Ja, men grejen att...
För att hennes man lämnar henne.
Jo, men då känner jag också att hon blir självmord liksom i förtvivlan. Och det är ändå bättre än att gå självmord för att man är så deprimerad hela tiden. Eller förstår du vad jag menar? För hon var ju liksom inte det. Nej. Utan hon levde ju ändå life. Mm. Hon var ju liksom en rolig... Alltså,
jättekul.
Och var hela tiden... Alltså i så danska bohemkvarteren och var en konstnär och bla bla bla. Mm. Det finns ett ställe...
Ja, jag får lust att kolla Hemnet när jag hör, alltså jag läser boken. Bara, vad ligger i det där huset, den där lägenheten? Det är så mysigt alltihopa.
Måste liksom gå den runt Tove Ditlevsens Köpenhamn. Ja. Men jag har ju pratat, med dig om det. Mm. Att det finns, jag var i Köpenhamn och då såg jag bara en skylt där stod så här Tove Ditlevsens Häve. Mm. Och då är det typ en restaurang eller en bar som är uppkallad efter henne bara för att hon antagligen då satt där varje dag. Mm. Och rökte cigg och drack och hade typ skitkul, tänker jag också. Mm. Plus att man kan inte vara olika. Man är så jävla produktiv och gör så bra saker. Och, jag vet inte.
Jag
men alltså, det är klart att hon är olycklig, men hon är liksom inte olycklig på det.
Hon var inte död och passiv. Alltså, jag fattar vad du menar. Hon levde ett
hon
liv.
Hon var kul. Också en sak som Vidgis Hjort berättar i förordet som var så fruktansvärt kul. Som är att efter att hon och Victor har gjort slut vid något tillfälle så sätter hon in en kontaktannons i den tidningen där han jobbar.
Så kul.
Och då skriver hon, och då är kontaktannonsen så här: känd kvinnlig författare som kommit ur ett långt olyckligt äktenskap söker en manlig vän, gärna bilist.
Det är jättekul.
Då är man kul.
Verkligen. Ja, men hon är absolut kul.
Hon
men...
är och den här boken är extremt rolig också. Den är inte...
Den är
insugande.
Verkligen, alltså den är hypnotisk och magnetisk och allting. Men jag tycker den är också så läskig att läsa. Jag var tvungen att ta pauser. Och, men jag tycker den är så jävla obehaglig också. Men,
verkligen.
Jag känner framförallt alltså, väldigt stor tacksamhet. Och till exempel, alltså som man kan, ja, men nu ska jag jämföra med Knausgård till exempel. Jag känner jättestor tacksamhet för honom att han, för det författarskapet, att han ger oss det. Och så känner jag med henne också, att hon är som en slags galjonsfigur som står typ på i skottlinje och bara tar kulor, blödande, står så här med blödande sår och bara tar och tar och tar. För att liksom vi och liksom jag som författare... får skriva i hennes tradition. Alltså den här ärliga, transparenta... Alltså hon uppvärderar känslor. Alltså det var ju inte alls hög status med känslor då. Det var ju liksom att man skulle vara någon slags hjälte och hit och dit. Och, hon har citerat några andra liksom fåniga poeter i sin bok. Det är liksom, det var tillgjort och manerat som var modernt just då. Så på 40-talet... och kanske lite romantiskt och sådär. Men hon drar ju in allting i en slags transparent och bara tell it like it is. Jag läste faktiskt i Knausgårds Nobeltal. Han fick ett pris nu som kallas Lilla Nobelpriset av branschen. Vem det nu är.
Förlåt, men det är faktiskt superkränkande. Alltså det låter som... Ja. Lilla Augustpriset. Ja, alltså, det låter som natt till barn.
Ja, men jag tror inte han tyckte de pengarna var så kränkande. Alltså, nej, han fick mycket pengar. Och då skriver han att typ, jag vill tacka Tove Ditlevsen. Och det är starkt. Och det går som så här, rysningar genom en röd tråd av rysningar. För jag förstår att han vill tacka henne.
För det jag undrar, ifall Tove Ditlevsen är mycket större och mer känd i Norge. För att Vidgis... förlåt, jag ska säga hela tiden fel.
Ja.
Vidgis gjort.
Ja.
Pratar ju också om Tove Ditlevsen hela tiden i sin bok.
Ja, hon ska prata om band.
Ja, men liksom, hon citerar hela tiden och håller på hela jättemycket tiden med Tove Ditlevsen. Men, eller är det bara så att alla bra författare liksom har läst det? Men jag måste säga att, för jag tycker inte att hon är så omtalad och snackar om i Sverige, vilket är ett underbetyg för oss. Det är för att tror att vi är liksom imperiets hjärta i Skandinavien. Men så vi skiter i.
Nej.
Nej, men är det inte lite det? Att vi typ, de så här, tycker så här, självklart att man läser en dansk författare, men vi så här, vet bara om svenska författare.
Ja, Geijer. Man bara, vem bryr sig? Nej, men, nej, men det skulle komma till att även Vigdis, nu är jag också osäker hur man säger. Mm. Vigdis, eller?
Jag tycker att vi bara äger att vi säger det hur vi vill.
Jag blir så osäker. Nej, men jag känner också tacksamhet när jag läste hennes bok. För den är liksom, ja, men det var bästa som skrevs det decenniet. Det finns liksom ett kanon som bildas som man bara får ta del av, som är Tove Ditlevsen, Knausgård, Vigdis Hjort. Alltså det är bara helt underbart. Det är otroligt.
Och sen, jag hörde bara häromdagen en bekant till mig som sa så här: jag har inte läst Knausgård för att jag vill inte läsa vita gubbar.
Mm-hmm.
Det finns fortfarande kvar människor som säger det. Men om man tycker det om Knausgård, så kan man ju gå tillbaka till roten av den här självbiografiska traditionen och hitta där en arbetarkvinna som har liksom typ uppfunnit genren. Eller man har verkligen så här, en av de tidigaste som skriver i den här fruktansvärt kompromisslösa, använder hela sitt eget liv, använder alla människors riktiga namn, gör sig ovän med varandra käft, och har liksom ett otroligt drama runt sin person, offrar allt
verkligen. Det är
berättar
som är stora,
fruktansvärda grejer om sig själv som mamma eller liksom,
Alex Schulman hade inte funnits hade han gjort, men kanske inte skrivit som han gjort om inte Tove Ditlevsen.
Ja, det är coolt.
Det är coolt. Ja, men jag tänker så. Det är coolt. Ingen Vigdis utan Tove, ingen Knausgård utan Tove.
Nej.
Det är, ja, men vad ska man säga? Vi rekommenderar boken.
Ja. Och vi har ett samarbete med förlaget Natur och Kultur, och de vill hälsa att nu kan man köpa den här boken till ett förmånligt pris. Den är vacker också. Om man inte är intresserad alls av litteratur utan bara vill ha någonting som... Vet du en grej som är jättestor på Instagram som inte jag förstår alls? Känner du till trenden bookstagram? Att människor stylar kring en bok. Alltså typ lägger en vacker bok... Och bredvid den lägger de, alltså på en vacker tyg, bredvid den lägger de kanske en, du vet, en druvklase. Alltså
det gör stileven.
Ja, stylar kring en bok.
Okay.
Det är jättestort.
Och så ska man hashtag bookstagram.
Alltså hashtaggar man, jag vet inte, alltså nu ska jag säga så kanske, den kan inte är bookstagram. Men det är så att människor som läser en bok, alltså att det finns precis som att man fotar sin mat, men att de fotar sin bok fast att de fotar den och liksom stagear väldigt mycket runt den. Jag har fan blivit chockad, jag tror att det typ är större i utlandet, inte så stort i Sverige.
Ja, men den passar till det.
Den passar verkligen till det.
Och vi är så glada att vi fortsätter vårt samarbete med Nextory.
Woho!
Det passar i alla fall mig väldigt bra som är mamma. Som hela tiden måste gå och bära på ett barn. Men ändå vill förkovra mig intellektuellt. Så jag kan lyssna när jag gör det.
Mm. Det är också bra tycker jag, för att det kan vara som att man bara får en impuls. Så bara, oj, jag skulle vilja läsa den boken. Till exempel nu så, vi pratade om Michel Houellebecq i det här avsnittet. Om hans första bok, men jag har hört egentligen att hans bästa bok, ryktet säger att hans bästa bok är Elementarpartiklarna. Har du hört det?
Mm.
Jag fick i alla fall höra det och då tänkte jag så här, aha, den. Och då klickar jag bara in på Nextory och då finns den där som e-bok. Så man kan bara liksom läsa den direkt. Så behöver liksom inte hålla på att gå till biblioteket och komma ihåg att lämna tillbaka någonting. Och jag behöver inte heller liksom köpa en bok som sen så bara ligger och skräpar någonstans hemma i evighet.
Så bra.
Utan det är otroligt bra att ha den här e-bokstjänsten. Mm. Och vi har ett litet erbjudande till våra lyssnare.
Det har vi. Ni kan få prenumerera en månad gratis på Nextory genom att skriva in kampanjkoden VARG. Man går in på www.nextory.se/kampanj och så knappar man bara in VARG där.
Mm. Gör det. Tack så jättemycket för det samarbetet, Nextory.
Tack så mycket, Nextory.
Vi fortsätter vårt samarbete med Malmö Stadsteater.
Yes. Och om man bor i Malmö så kan man få specialpris på föreställningen Guds olydiga revben av Gunilla Thorgren.
Kul. Gunilla Thorgren, hon är ju en feministisk legend. Hon var med i grupp 8 på 70-talet. Hon är liksom en av Sveriges mest inflytelserika feminister. Och grejen att hon har intresserat sig för Bibeln, det vet jag att hon har gjort länge. Jag hörde henne prata svinintressant om Maria Magdalena en gång på radio, till exempel. Och hon har liksom läst Bibeln med feministiska glasögon och skrivit en pjäs som verkar jätteintressant, som är liksom en slags feministisk historieskrivning om Bibeln. Och det är då i samarbete med Cirkus Cirkör också och Dramaten.
Yes, och den spelar till och med den 29 maj. Och såklart så vill vi ge våra lyssnare en rabatt. Och ni får 25% rabatt om ni skriver koden VARG med versaler, V-A-R-G.
Och som vanligt så finns det en studentrabatt som är hela 50% på biljettpriset. Så är man student så är det bara att gå dit på alla deras pjäser, jättebilligt. Så gå och se Guds olydiga revben med av Gunilla Thorgren på Malmö Stadsteater med Cirkus Rekör och Dramaten.
Yes. Tack så mycket, Malmö Stadsteater.
Tack. Jag tänkte på det som vi har snackat om rätt så mycket i... Alltså vi har snackat om det i flera avsnitt typ. Och det känns som att många pratar om det överhuvudtaget. Som är så här, den här trenden med typ drev i sociala medier. Eller liksom hela den här... Vad som säger att typ rättegångarna som uppstår hela tiden. Där olika människor blir föremål för... vrede, väldigt, väldigt stor vrede liksom. Och så lyssnade jag på Alex och Sigge. Och då pratade Sigge om det, inte det senaste avsnittet, men typ det näst senaste eller någonting, när han nämnde det på något sätt. Därför att han har varit föremål för någon slags liksom drev där han hade likat
just det.
En bild på Instagram som handlade om Fredrik Virtanens nya bok. Och så fick han ett jättestort drev av feminister då. Motik som också skrev en massa mejl till hans fru och skrev typ att varför är du gift med honom? Han är ju helt sjuk i huvudet och typ sådana saker. Och då i podden så försökte han liksom så här förklara sig och förklara liksom med argument. Typ så här att jag vill kunna kritisera, alltså jag är feminist, jag vill kunna kritisera feminismen. Ungefär lite som du kanske... men förklarade dig själv eller bla bla bla. Men så tänker jag så mycket att jag tror så himla mycket att de här dreven och det här liksom, den här tendensen liksom, att den så här inte alls kommer från så här en logisk källa eller så. Att det liksom inte är så här att om jag bara fick så säga min version, inte, för, inte, dina, inte de som drevade mot dig heller. Eller, alltså... Och ni har nog inte förstått att jag kämpar liksom för feminismen. Det är att jag gör det så här. Mm. Och om ni tänker så här. Tror ni inte att ni skulle kunna tycka att jag var bra då? Om ni skulle veta allt det här om mig. Skulle ni då inte liksom hålla med mig ändå om det här och det här?
Det var ju inte alls vad jag försökte. Alltså jag ville bara säga att jag skämt. Att mitt var ett skämt.
Ja, just det.
Men hans grej var absolut så. Absolut. Ja. Ja.
För jag tänker liksom att... den här grejen som många håller på med när de drevar är typ, tänker jag, att de är drivna av den här känslan som man kallar för så här resentiment. Alltså där som, vad heter det? Det är ju en filosofisk term som kommer från typ Kierkegaard eller Nietzsche, också pratar om det. Som är så här att man...
Är det som engelskans resentment? Eller?
Ja, det
jag
har
inte hört det på svenska.
Det är på franska... Ordet sägs på franska så det är så här ressentiment, men man säger på svenska, uttalar man det väl ressentiment. Men i alla fall liksom enligt existentialisterna så står det här, så är ressentiment en känsla av fientlighet som är riktad mot dem som man identifierar som orsaken till sin egen frustration, och det är att man lägger skulden på dem för sin egen frustration, och att det kan vara en känsla av svaghet eller underlägsenhet och kanske avundsjuka i namnet av en sak. Men man berättigar det genom att säga att man håller på med ett moralsystem.
Ja, det fattar jag.
Men egentligen så är det bara att man är fucking rasande på att liksom, han är jätterik och framgångsrik och snygg och har en perfekt familj och bor i New York och har skitmycket pengar och liksom så.
Ja.
Och att man är så jävla arg och är så känd och har så mycket lyssnare och har så stor liksom makt och så.
Ja.
Och att man är så jävla arg för att det är så och typ har så mycket följare och så. Och att det gör en liksom helt helt tokig liksom.
Fan vad intressant.
Alltså, ja. det är lite taskigt att säga så mot dem. Jag tror liksom att så här,
nej, det är så, ja. Det tycker jag är avslöjande. Alltså det behöver inte vara riktat mot dem. Det är ju liksom, modellen är ju intressant.
Ja, precis. Men för jag tänker liksom så, och sen så bara att när man försöker förklara då, när, liksom, ju mer han försöker förklara så här, nej men jag har kämpat för feminism. Det gör nästan saken ännu värre. Ponera att han har kämpat för feminism och gjort kanske också jättebra saker för kvinnor. Då blir det liksom, det blir ännu sjukare då. Hela grejen. Det till och med tar ifrån mig min enda grej som är att jag kanske är feminist. Och det är liksom det som gör mig liksom lite viktig. Eller liksom gör, det är min speciella grej. Eller det gör att jag tycker att jag vet någonting som andra människor inte vet. Och nu säger du att du dessutom vet det också.
Ja, ser du.
Och vet det bättre än mig. Och kan berätta för mig hur fan feminism borde vara. Och så tänkte jag på, jag har precis läst en så jävla bra bok som är Ölbecks första bok, Konkurrens till döds. Och den är så jävla intressant, för det är den första incel-romanen. Alltså, han identifierade fenomenet incels, liksom, alltså 94 kom den ut, eller något liknande, början på 90-talet.
Men med det ordet, eller?
Nej, men
för alla böcker handlar ju om en, sån, om en incel, liksom.
Men tänker att han så här beskrev hela grejen med incels, i denna boken.
Ja.
För den här liksom om en 28-årig oskuld som är för ful. Och så beskriver han liksom för bara hans, alltså det är inte huvudpersonen utan det är huvudpersonens vän eller arbetskamrat. Och bara beskriver hur han så här försöker närma sig kvinnor och hur kvinnor bara flyr. Alltså det bara bildas ringar av kvinnor runt. Och liksom det är för att, om man, alltså att man tänker så här att de sexuella relationerna har innan liksom moderniteten eller så liksom kanske varit mer reglerade, så att man kanske gjorde det typ i ett bysamhälle där man liksom lite grann styrde upp att var en fick någon, eller förstår du vad jag menar, man kunde, det sköttes lite mer så, en gumma styrde upp det typ så här i byn, alltså det finns ju i Tolstoj så pratar om det, att fanns typ en gumma som var den som var bra på att mäkla äktenskap och sånt, i liksom så att det liksom sköttes av familjen,
det känns
och
det ordnade sig i alla fall.
Det ordnade sig. Sen har det mer och mer och mer och mer, och fruktansvärt mycket mer nu, alltså mycket, mycket mer än efter Ölbeck skrev det, så har det liksom blivit en del av marknaden. Så det är liksom en fri marknad. Mm. Och precis som alla så här fria marknader så skapar det efterfrågan, alltså att det styrs av efterfrågan och tillgång hela tiden. Mm. Och det som gör då är att det finns en stor grupp som hamnar utanför. Mm. Nämligen de som inte är eftertraktansvärda fysiskt.
Mm.
Och han beskriver också en kvinna som inte är fysiskt attraktiv. Mm. Det handlar inte om kvinnor, men, utan det handlar mer om män. Men jag ska bara läsa hur liksom, hon känner sig, som han skriver. I vårt samhälle, tänkte jag, representerar sex utan tvivel ett andra differentieringssystem, alltså förutom ekonomi. Helt oberoende av pengar, och det fungerar som ett minst lika hänsynslöst differentieringssystem. Effekterna av de båda systemen är för övrigt likvärdiga. Precis som den otyglade ekonomiska liberalismen och av motsvarande orsaker kan den sexuella liberalismen leda till total utandning. Vissa älskar varje dag, andra 5-6 gånger i sitt liv, eller aldrig. Vissa älskar med massor av kvinnor, andra med ingen. Det är det som kallas för marknadens lag. I ett ekonomiskt system där uppsägningar är förbjudna lyckas i stort sett alla finna sin plats. I ett sexuellt system där otrohet är förbjudet lyckas i stort sett alla hitta en sängkamrat. I ett fullkomligt liberalt ekonomiskt system samlar vissa på sig stora förmögenheter medan andra fastnar i arbetslöshet och fattigdom. I ett fullkomligt liberalt sexuellt system har vissa ett varierat och spännande sexliv medan andra tvingas till onani och ensamhet.
Mm.
Och sen beskriver han en kvinna, en tjej som han har gått i samma skola som.
Mm.
Som han beskriver som att hon är lika ensam i skolan som att hon hade bott på Mars. Alltså att hon lever i den sexuella frigörelsens tid. Men hon kan inte ha sex med någon för att hon är för oattraktiv. Och då står det så här. Inga undanflykter stod henne till buds, med andra ord. Hon kunde bara bevittna de andras frigörelse med stillatigande hat. Se killarna trängas likt krabbor runt de andras kroppar. Lägga märke till relationerna som inleddes, experimenten som bestämdes, orgasmerna som exponerades. På alla sätt uppleva en stillatigande självstympning bredvid de andras ogenerade njutning. På det sättet skulle hennes tonår förflyta, på det sättet förflöt dem. Svartsjukan och frustrationen jäste långsamt, allt medan de förvandlades till en svulst av paroxystiskt hat. Och det här handlar om sex ju. Och då tänker jag så att, liksom att samma sak som hände där. Mm. För det är den, det som har skapat gruppen incels. Som är liksom blir helt jävla galna på detta. Mm. Att de är ju då den ekonomiska motsvarigheten till fattiga då. Liksom, fast de är det med sex. De är liksom bortsållade. Mm. Så de kommer inte få ha sex med någon. Liksom. Och liksom samma sak har hänt när det gäller sociala medier. När det gäller en annan sak som innan inte har varit gått att mäta eller varit utsatt för en marknad lika mycket. Och det är så här, popularitet eller vem du är. Mm. Så på exakt samma sätt så går det liksom att se mycket tydligare nu. Mm. Alltså därför att du kan se så här, hur många följare någon har. Du kan se hur få följare någon har. Du kan se hur många liksom, kontakter någon har. Mm. Hur känd någon är. Och att folk liksom, nästan alla laborerar med begreppen liksom känd eller ha följare eller få likes eller hela det där. Mm. Så det har liksom blivit en ekonomi som inte var innan.
Ja.
Där det har blivit så här, vissa människor är liksom jättestora vinnare och har enorma plattformar och andra människor är intresserade av dem. Mm. Det finns vissa människor som väcker intresse. Och sen finns det vissa människor som inte väcker något intresse alls. Så här, vissa människor som inte, alltså, du vet, som inte blir sedda.
Mm.
Jag vet att du sa det när vi pratade om incels. Och då sa du just den grejen, så här, varför de var arga. Så sa du så här, ja men det handlar om det att man inte är någon. Alltså det handlar om det att du är inte någon i den här ekonomin. Det, och det är alltså så jättetydligt.
Mm.
Att det är så här, att det är jättetydligt att det är inte alla människors lika värde.
Nej.
Utan det är jättetydligt att en har ett jättehögt värde, Sigge. En annan har ett jättelågt värde, en tjej som inte någon följer. Mm. Liksom. Och sen är frågan så här, hur får du mest effekt? Är det att du ska vara den hundrade människan som skriver till honom på hans DM att han är jättebra? Eller är det att du skriver något fruktansvärt elakt? Eller liksom, och då tänker jag att det är så jävla typiskt att man får mer effekt om man skriver något elakt. Liksom.
Verkligen.
Därför att då kan man komma åt den här människan. Mm. Och att man hatar den liksom för att man är arg för att den har en annan...
Ja, men det blir en symbol. Alltså, jag tror att Sigge Eklund är också symbolen Sigge Eklund. Och då avhumaniserar man honom. Så tycker jag det är lätt att känna igen sig i det sättet att se på...
Absolut.
Folk som är bra, rika och snygga. Ja. Att de är så här, men det kan ju inte göra dem någonting.
Nej.
För att... Det här har jag pratat också om innan i planen. Men liksom att den mänskligaste känslan. Så det här tyvärr, det stämmer inte. För den mänskligaste känslan är att alla upplever sig själva som underdog.
Ja.
Och även Sigge Eklund upplever sig som underdog. Därför tar det så in i helvete när någon säger så till honom.
Men kanske det man vet någonstans också. Att man blir liksom, att det får en själv att få en liten mikromakt.
Men narrativet är ju att inte ta det. Jag tänker att det är typ det som händer när vissa kritiker recenserar vissa. Alltså, det finns också samma sak. Typ, det finns ju liksom en tendens som är att människor under sin livstid aldrig blir hyllade.
Mm.
För då liksom, folk står liksom inte ut med att hylla människor som är för bra. Alltså Ingmar Bergman blev aldrig hyllad. Och nu så tycker jag det är samma sak med Lars Norén som är den mest spelade dramatiken. Och så ekonomiskt mest lyckad också, dramatiken från Sverige. Men det vet liksom ingen om, för att folk hatar att det går... Alltså hans pjäser spelas i New York nu. Men då är det så här, nej, vi pratar inte om det liksom. Jag tror att liksom media är avundsjuka på folk som är typ konstnärer.
Men jag tror också att man kan underskatta som kändis eller som en person som har mycket följare och så. Att man får ofta bara höra liksom den positiva feedbacken också.
Mm.
Fast att man vet inte att det finns jättemånga människor som hatar en bara för att man... Det finns liksom en marknadifiering av människovärde som har eskalerat så jävla mycket med sociala medier.
Mm.
Och skapat ett fruktansvärt resentiment mot människor som tror att de är någonting. För att man har ändå fått lära sig så här att alla människor är lika mycket värda.
Mm.
Och sen har man det svart på vitt.
Att det är
att det
inte,
är
så.
Inte så. Och det är samma sak på Tinder. För jag läste lite
grann. Är du på Tinder nu?
jag äter Tinder.
Är det här ditt sätt att säga?
Och min kontaktannons på Tinder är så här, känd författarinna.
Ja, precis.
Nej, men där är det också tydligen så att killar som är under 1,80 får så här fruktansvärt mycket färre träffar.
Jaha, man skriver sin längd.
Ja, man skriver sin längd. Och längden är en otrolig vattendelare. Så typ att, och där en kille då som är, alltså som innan, alltså längd blir inte, har inte varit liksom en vattendelare, nej, på det sättet, nej, förrän det finns en siffra du kan skriva liksom.
Fy fan, vad obehagligt.
Och då kan du typ vara på Tinder i flera år och få en träff i halvåret och sen, nej, kanske den inte kontaktar dig, och sen så kanske du, när du väl träffar den, så säger den att den inte vill ligga med dig, och alltså så kan det vara. Och samma sak kan hända liksom att du...
Hur långa, är det samma grej för tjejer?
Nej, men, det är killar.
Men tjejer skriver sin längd, ut sin längd.
Men det är väl liksom så att tjejer får väldigt mycket mer träffar.
Mm. Därför för det finns alltid killar som vill ha det.
Ja, det finns alltid. Ja. Eller det är väl tydligen så här.
Det är
här,
som ett sånt disco, tjejer kommer in gratis.
Mm, precis, för att tjejer är mycket kräsnare. Om man tittar statistiskt så är det så att alla tjejer väljer de 20% snyggaste killarna. De säger alla tjejerna ja till. Men killarna swipar ja på 80% av tjejerna,
ja,
enligt statistik.
Så
därför blir killarna... Men nu är det så här, jag tänkte faktiskt inte prata om incels, men det är så här killarnas motsvarighet. Det var bara för att prata om att på den sexuella marknaden så har det hänt en marknadifiering som har gjort att det har kommit en ny grupp som är så här...
Med ett kapital
med
som ett, är...
Ja, med liksom att de inte... Ja, exakt. De kan inte hävda sig på denna typen av marknad.
Nej.
Utan de åker bort, liksom. Och det kan vara en sån grej som längd. Och det som är så jävla intressant med Öllebecks bok Konkurrens till döds, det är att just den här killen, oskulden som han beskriver, är kort. Och att de har en kollega som är så kul också för att han är svensk. Och så heter han Thomasen, fast det är dansk namn. Öllebeck har inte orkat kolla upp så dansk. Men han är jättelång och otroligt snygg.
Mm.
Och att det är så himla, himla plågsamt för dem båda två att bara umgås med Thomasen eller vara i samma rum som Thomasen och sånt. Bara för att Thomasen är 2 meter lång och är liksom en skandinavisk vacker man. Som typ badar kvinnor.
Mega intressant.
Ja, men det sjuka var att jag bara tänkte på den här parallellen till just så här allmän popularitet.
Ja.
Och också det att så här, det finns ett glapp mellan, vad ska man säga, att vi ändå lever i en sån där, liksom, man tycker då, otroligt så här humanistisk tid, mänskliga rättigheter tid, där vi har avskaffat en massa brutala saker vi höll på med förr. Liksom fysiska straff, sådana saker.
Ja.
Sen framträdde en ny brutalitet som vi är så oförberedda på att vi måste ha mitt framför ögonen.
Utan regelverk dessutom.
Därför att, liksom så här att man på något sätt så liksom är det också så att så här, det är klart att alla människor är lika mycket värda på ett sånt juridiskt plan. Men, eller liksom det är de ju. Men i verkligheten så kan inte heller, alltså den brutala verkligheten är ju att så här, en man till exempel kan inte för de är också jättearga, de bara, men kvinnor vill bara ha framgångsrika män till exempel. Eller kvinnor vill bara ha män som liksom så här, är så här, bla, bla, bla.
Det är den nya barnlösheten.
Ja, just det, precis.
Alltså klass. Arbetslösa, outbildade män i de nya barnlösa.
Ja, just det.
Det är jätteintressant också.
Verkligen, det är jävligt intressant. Men då blir det liksom som att de tänker liksom, varför inte jag älskad bara för att jag är en människa? Alltså varför inte jag älskad på något sättet som någon slags kristna kärleken? Som är så här att
ett evigt värde.
Varför har inte det? Då kanske det är så här, jo men din mamma kanske älskar dig. För henne har du ett jättehögt värde. Men du har inte ett värde för bara en helt vanlig kvinna. Och du kan egentligen inte riktigt heller förvänta dig det. För att så här, varför skulle en hel... Alltså,
nej,
varför
han är på
skulle,
rea.
Alltså, ja men varför skulle alla liksom... älska alla lika mycket. Det gör man ju inte, utan det finns människor som är speciella för en, och de är speciella för att vissa olika saker och bla bla bla. Och liksom, jag älskar ju inte alla människor på jorden lika mycket, utan jag älskar vissa människor liksom, så här, som jag har som valt. Men med sociala medier så har det liksom, blivit tydligare även då, men just på ett annat sätt, just det här med populariteten och sådär, att jag tror att, jag menar absolut inte för att förminska själva diskussionen, för diskussionen i sig kan vara intressant med såhär feminism och vem säger vad om feminism, men ibland kan jag få känslan av att allt det där bara är ett påhäng för en underström av någonting som handlar om någonting helt annat, som bara är såhär,
ja, men det är det jag pratade lite om när vi pratade om Jordan Peterson, att det är ett sätt också För de här nätrollen var så här, nu, vi har, det här var vår enda outlet. Och det är kanske liksom, det här kanske så här tjejversionen då, liksom.
Alltså, jag ska inte säga att det bara liksom är så här.
Nej, men tjejer, vi förstår
men, ja, men precis, ja, exakt. Jag vill inte ha ett jättelångt teoretiskt resonemang som menar ut att det är så här, de här tjejerna är så bitter och...
Det är fruktansvärt av mig. Och jag vill om att, ja men som du sa. Alltså, det är tydligt.
Men det är annat resonemang. Men får jag bara säga en sak till, som är så här att jag tror att kändisar ibland kan göra misstaget att tro att man väldigt älskar det. Jag tyckte att jag såg det väldigt tydligt. Alltså jag tycker att hela alt-right-rörelsen också är ett exempel på detta.
Mm.
Alltså att man liksom har ett hat mot eliten. Och den eliten man hatar, det är inte... För jag tänker så här, är det någon vi alla borde hata nu? Så är det till exempel Lundin Oil som har byggt ett nytt oljefält. Alltså nu håller jorden på att gå under. Men samtidigt så, och alla fossila bränslen måste stanna i marken. Då bryter de upp ett nytt oljefält som är typ den största oljefyndigheten som finns. Och som ligger utanför. Det är så perverst. Och sen så, om ingen vet vad Lundin har gjort innan, så googla. Men så förstår jag menar.
Att folk vet.
Ja, men exakt. Ja. Och då är det så här, de är alltså fortfarande i farten. Och det de gör är att de är liksom på väg nu att, och då står det så här, oljeindustrin, jag läste på deras hemsida, så är det så här, oljeindustrin, det här gör att olja, de skryter om detta, att detta kommer göra då liksom att olja, det kommer blomstra liksom i decennium efter decennium efter decennium till med oljan i Norge. När det enda vi ska göra nu är att vi borde sluta med fossila bränslen igår. Detta är för att de ett fåtal sinnessjuka psykopater berikar sig på liksom alla människors framtid. Och apropå vem man borde deplattforma, eller liksom att deplattforma en riktig plattform, en riktig oljeplattform. Deplattform the oil platform. Borde man ju göra, och borde vara helt skogstokig på de här människorna. Men de är ju inte ens synliga, där har vi pratat om innan. Och, det här, och den konflikten är inte synlig. Nej. Och den är liksom inte såhär. Men så man är inte arg.
Det är ju typ så att folket slår ihjäl varandra medan vi går den här vägen till banken.
Exakt, precis. Men jag tror liksom att för att det hatet som också har kommit från alt-right, för jag tänkte också på det när det var hela den här flyktingkrisen och så. Och då var det liksom kändisar som gick ut. Och jag tror att det var så himla misstag. För att de tror, de kanske så här fyller en arena, för att de menar, så tror de att de är älskade. Och så tror de att om jag säger det här, för jag är ändå, alltså kanske Henrik Schiffer tror att, eller vem som helst tror att om jag går ut och säger att jag tycker vi ska ta in flyktingar, då tror jag att folk liksom påverkas av det. Men folk hatar dig. Folk hatar dig för att du är snygg fast du är 50. Folk hatar dig för att du är en ung flickvän. Folk hatar dig för att du är rik. Folk hatar dig för att du bor på Söder. Folk hatar dig
för att du är rolig.
Folk hatar dig för att du har haft ett gött liv. Alltså, du vet, folk hatar dig. Och om du nu dessutom ska säga att du är bättre än dem moraliskt, eller så här, då kan du dra fullständigt åt helvete. Alltså, och också att liksom på riktigt, att man på riktigt känner så här, men du lever, alltså vilket också stämmer, därför att så här, hade man sagt att det ska komma hundratusentals nya ståuppkomiker som är jättebra och tar mycket mindre betalt än dig, och de ska jobba överallt i hela Sverige, då är det klart att du skulle bli rädd och tycka att det var obehagligt, som kanske är situationen för en knegare på ett annat sätt, om det är så här, all den här arbetskraften kommer att konkurrera ut dig, då kanske det är ett problem för dem som måste så här, lösas på något fackligt sätt, eller att det är i alla fall en diskussion som inte är en diskussion för en människa som absolut inte har med det att göra, som inte har ont om pengar, som inte är rädd för någonting, alltså hela det här liksom. Så där kan man också tycka att det är så här, aha, men du vet ju inte ens, eller varför säger du att jag inte ska vara rädd för detta, för jag kanske är rädd för detta, för jag kanske tycker att så här, min lön ska dumpas eller mitt jobb kommer försvinna eller bla 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 liksom. Alltså att om man inte ens kan säga så här, aha, men om du är rädd för det så kanske det går att lösa så här, eller hur ska vi fixa det då, eller förstår vad jag menar? Men skitsamma, men att man tror i alla fall att så här, bara för att jag är så skön och snygg och bra och populär, så alltså ska folk ge, och sen så, men för jag försöker liksom, för det är lite, eller jag tänker att det är som franska revolutionens stämning, att de bara glassade omkring där i Marie Antoinette och bara,
men snart kommer man bli skjuten. Vi är ju på den sidan som blir skjutna också.
Ja, absolut. Ja. Det är bara en tidsfråga. Ja. Och det tror jag är också enormt underblåst av sociala medier. För det är så här, giljotinen är där.
Ja, alltså,
så.
Nej men det är också intressant att vara så, nu ska jag inte prata om själv, jag pratar inte om Schiffert, jag pratar om allmän grejen, för det har man ju märkt, eller liksom, inte man, det har ju varit liksom siffror på det här, att det finns liksom ingen kändis som kan prata med bönder på bönders vis. Eller det finns ingen kändis som är så här, jag tar den här grabbar, jag sätter upp en pjäs på, ja men vi returnerar, vi kör Riksteatern. Och den ska heta typ, alla vill alla lika mycket, typ, eller något sånt där. Och sen så, för det som, det finns inte det. Nej. Alltså det som talar till bönder på bönders vis, det är typ att, ja, men varje gång SD till exempel använder, alltså typ, om de där järnrörsslagsmålet, allting sånt, då är, det är då de känner det är någon som talar vårt språk. För vi känner oss knullade i röven. Och tyvärr, nu så ska vi, nu rustar vi ännu mer. Så det finns inte
tyvärr,
den där liksom, det är så man talar. Men, ja, men jag har inte den där vänsteranalys, alltså den där som jag tror det handlar mer om det alt-right vindarna och liksom ideologisk rasism, men det går inte att överbrygga den från vår sida som måste erkänna att vi är på, alltså det är ju, det är bara ett hjärnrör som kan typ tala det språket. Liksom.
Men jag känner också, och det fanns också en sån här jättestark, det fanns en underström av det i MeToo. Alltså jag vill inte svära i kyrkan.
Nej, det gör inte. Det är ju verkligen sant.
För det fanns ju en underström av det som var så att män som kanske innan hade just haft en profil att man hatade dem ännu mer om de hade varit feminister och goda inom situationen. För då var det så här, ja, du är dels, du har, och sen så försökte, jag tycker det är som när Fredrik Virtanen, när han har försökt försvara sig, så han sagt så här, jag låg med hundratals kvinnor och bara det att, och så har du kommit ett konstigt fokus på det, tycker jag, som jag själv varit lite förvånad, för att rationella termer så borde inte det överhuvudtaget vara en del av diskussionen, för så här, huruvida, för att,
men det, menar, är skryt,
när vi pratar bara om så, ja, skryt slash bränsle i att få en aggression mot någon, för det är så här, vi pratar ju bara om så här, ett sexuella övergrepp som är i lagens mening sexuella övergrepp, vi pratar inte om att så här, någon har haft kul några år, eller för att, menar, det är liksom inte så här, eller är det fel, eller ska det diskuteras, eller så här, båda parter vill diskutera det också, vilket är så ironiskt, men liksom, men alltså, dels vill han diskutera det själv och dels vill andra diskutera det i fallet Virtanen, vilket är absurt. Därför att så här, det har inte med saken att göra, för vi pratar inte alls om det. Vi pratar om sexuella övergrepp. Men då är det också så här... Nej, men precis, men då kändes det som till exempel i flera av de fallen så var det så att med på båten fanns alt-right och de var, ville dra ner vänsterikoner såklart, eller vänster, människor som upplevde som privilegierad godhetsvänster. Och då gjorde de det med det här, alltså pöbelns vrede, och så var det ett sätt för dem att leda in, också leda in och dra bort de här människorna. Och det var ju samma sak att de använde feminism, det använder de ju jättemycket nu. De har ju alltså använt det så att det är jättemycket, och de använder det mot Jonna Sima, såg jag nu också. Alltså att hon blev också anklagad faktiskt för samma sak som du blev anklagad för, nämligen att prata om Ebba Busch Thors utseende. Men det är samma sak att man är jättearg på Jonna Sima för att hon är typ snygg och är en ledarskribent. Ja, alltså, men, och att hon är vänster. Men
man är jättearg bara för att hon också finns på Aftonbladet varje dag.
Liksom. Ja, men absolut. Och man blir liksom bara arg att någon kanske bara så här har ett jobb.
Ja.
Nej, men får höras. Mm. Det är liksom... det är så jävla mycket sådana... Alltså sånt fruktansvärt raseri över det. Mm. Sen finns det faktiskt människor, det är jättesjukt, som är snälla. Det måste bara ha med det också, för det är så jävla konstigt. Och det blir jag ännu mer förvånad över mot bakgrund av att det ser ut som det gör, med den här fruktansvärda konstiga brutaliteten kring människors värde. För då blir det så här, när det är så. Sen finns det plötsligt, tjejer är det jätteofta också, som bara skriver snälla saker. Så till alla. Typ skriver, likar och skriver något snällt. Och skriver något snällt igen. Och skriver något snällt och får inget svar på det. Och skriver något snällt igen. Och sen bara lever sina liv så. Bara ger och ger och ger och ger och ger liksom. Pengar.
Man skulle liksom vilja se en dokumentär som följer en sån tjejs liv från födsel. Vad gjorde hennes mamma och pappa? Vad åt de till middag? Hur blir man sån? Jag bara undrar.
För det chockar mig. För jag tycker det är normala. Ja. För grannas, att jag kan känna igen mig själv. Och det här är mörka känslor. Det är därför jag pratar om det också. Nej, för jag tror att jag känner igen mig själv. Typ, och jag kommer ihåg sådär, eller just att man känner resentiment när det är något man själv vill. Och att man blir helt skogstokig på någon som har det man själv vill ha.
Ja.
Och då blir man så arg så att man blir inte en schysst. Det är inte bra, det är inte fina känslor, det är inte människor. Liksom, utan man, istället kanske man säger något svinelak till den, du vet, försöker trycka ner den. Alltså den typen av skit liksom. Har jag gjort IRL, vet jag, jättemånga gånger. När jag var liksom yngre och kände mig så här, varför ser ingen mig? Mm. Fuck you, liksom. Mm. Så. Men då vilka jävla möjligheter man har nu att säga till folk som liksom då verkligen man tycker är as, liksom. För att de har det så jävla bra.
Mm.
Så det konstiga är de som inte gör det.
Mm, verkligen. Okay. Den dokumentären vill jag se. Tjejen som var snäll. Okay. Ja. Ha det bra.
Hej.